Du lyssnar på Perspektiv, en podd från vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
Det är gamla strukturer som inte kommer hålla oavsett liksom vad man tycker och tänker.
Jag menar, det här är bilden av liksom underdoggen.
Ja, men jag tänker så här, vi springer bara förbi.
Sju av tio jobb i Sverige förmedlas via kontakter. Det säger något om hur viktigt det är med nätverk och så säger också något om vilket slutet samhälle Sverige är. Men räcker det med att skaffa sig nätverk för att slå igenom eller krävs det en gemenskap? Siduri Poli har grundat Changers Hub, ett innovationshus i Alby som erbjuder coworking space och kurser, inspirationsföreläsningar, events och idécoaching och en massa andra för de som är med. Numera finns de även mitt i Stockholm, vid Stureplan, som ett sätt att koppla ihop alla som pratar sig varma om mångfald med personer som faktiskt representerar flera perspektiv. Hon har även författat boken Hur du lyckas i en vit värld. Hon har ett annat perspektiv på vad som krävs för att lyckas i olika sammanhang och gemenskapens betydelse. Och det var därför jag ville ha med henne i podden. Men innan vi drar igång, om du inte redan prenumererar på podden, ja, men gör det då nu för att inte missa kommande avsnitt. Och om du inte riktigt har koll på den här podden och vet om det är någonting för dig, ja, men kolla in alla tidigare avsnitt i appen så lovar jag att du hittar saker som intresserar dig. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Då är det dags för samtalet med Siduri Poli. Hur viktigt är ditt nätverk?
Det är allt. Alltså när det kommer till att lyckas i en vit värld.
Alltså vi pratar om nätverk hit och dit, lite slarvigt i Sverige. Jag tycker som en sak som är intressant med när jag hör dig prata i olika sammanhang och när jag läser boken, det är ju att du har ju också en annan definition. Man pratar ibland om det här med då tribe. Jag glömde, är det du använder i boken eller är det... Jo, nej, du använder sig tribe i boken.
Bygg din tribe.
Bygg din tribe. Vad är skillnaden mot att bygga nätverk och bygga tribe då?
Nätverk är löst sammankopplade människor. Det kan vara ett telefonnummer man har i mobilen eller en kontakt man har i LinkedIn. En tribe och ett community. Det är en grupp av människor där vi tillsammans jobbar för ett högre syfte kan man säga. Och där man per default behöver stötta varandra. Och hypa varandra och utbilda varandra. För att om alla i communityt och i triben, om det går bra för alla eller för få av dem så går det liksom bra för alla. Så ett community och en tribe, det skulle jag säga är en grupp där vi jobbar mot ett gemensamt mål liksom, eller gemensamt syfte. Och ett nätverk är whatever, det är bara en kontakt.
Ja, exakt. Det bara är en hög med visitkort, säger jag, och låtsas som att det inte avslöjar hur fruktansvärt gammal jag är. Men jag tror det ändå, det funkar ändå. Jag tänkte man pratar om så, tribe, vi måste alla hjälpas åt. Det finns lite olika tankar man kan ta här. Det ena är, sen behövs det hot utifrån. Vi vet ju historiskt sett att det är alltid bra att man ska... Kan man trumma upp och säga att om vi inte anstränger oss nu så kommer det gå åt helvete. We must make America great again, typ. Behövs det hotet?
Nej, du behöver en väg framåt. Och den här vägen behöver ha en tydlig slutdestination. Där det är så här, det är det här samhället vi vill ha. Eller det är den här arbetsplatsen vi vill ha. Den är viktig. Att vi vet vart vi ska. Och i det så är det ju... en förändring som ska ske till. Det är det som är syftet, liksom, hur vi skapar någon typ av förändring. Men om det är hot utifrån eller om man vill förstärka ett gott beteende, kan det ju också vara. Det behöver inte alls vara aliens kommer att attackera världen, utan det kan mycket väl vara vi vill empowera varandra för att det behövs fler icke-män som delägare i bolag.
Just det.
Vad är hotet liksom, i det?
För det här är ju någonting som man har pratat om i liksom, den politiska världen sen i alla fall 1860-70- 80, där när liksom arbetarrörelsen börjar spira, så vi måste gå ihop. Men vart vill vi då? Alltså det blir, ibland när man pratar om det här så kan det kännas lite banalt, för man tänker på att vi måste engagera oss. Ja, men för vad då? Det vet vi ju liksom i forskning att vi behöver ju någonting att engagera oss för något. Och inte bara mot något heller, utan det måste ju vara så här, vi vill se det här.
Mm. Jag tror på det. Och när det kommer till ledarskap, du nämnde Trump, och när det kommer till ledarskap, jag tror ju på ledare som tar mig... till en positiv framtid. En framtid där jag vill ha framtidstro av min ledare. Jag vill ha en ledare som tar min hand och säger att om du följer mig så kommer de här fina positiva grejerna hända. inte någon som säger världen håller på att gå under, vi måste skydda oss och vi behöver gå in i någon typ av defense mode. Det är ju skillnad från ledare till ledare, och det ser man ju nu alltså hur det ser ut.
Mm.
Trump är ju åt ena liksom.
Ja, men det är en bra definition, för när man pratar om honom och när man pratar om Barack Obama så var det ju mycket liksom change. Mm. Och sen var det onward, vilket är två ganska tomma, luftiga begrepp. Sen får ju var och en fylla dem med sitt. Men på sätt och vis på pappret så skiljer de sig inte jättemycket Trump och Obama på det sättet att det är väldigt liksom, jag fattar att det här är slogans och allt det där va. Men det är ändå någonting, man vill se någonting annat.
Mm.
Men Trump är ju verkligen inte en framtidens man, utan det är ju att skramla med hur det var förr och vi måste mer tillbaka till det som var förr eller att det kan gå till helvete nu och sånt liksom, medan Obama varit något annorlunda.
Mm. Men det är också lätt att tänka så här, så fort det är för enkelt att rida på människors rädsla. Att så här, okej, nu finns det en rädsla eller det finns en negativ tankegång. Och man rider på den för att gain power. Det känns så passé på något sätt. Och,
men det funkar ju på kort sikt.
Det funkar, ja, alltså, i form av att man får makt, men i form av förändring som nog de flesta av oss skulle vilja se, funkar det liksom? Eller finns det andra knep till hur vi kan driva igenom en förändring som vi vill?
Du menar att det funkar för att mobilisera men inte för att förändra?
Exakt det. Och också så här, konservatism generellt, det är så lätt att säga så här, gud, nu börjar det bli lite läskigt här i världen, låt oss gå tillbaka så som det var förr.
Mm.
Men det var ju inte bättre förr. Alltså, det framtiden är,
nej,
det som är
precis,
det bästa.
Då får man fan mig definiera. När, alltså, make America great again, det är ju det här liksom, vi journalister brukar skämta om. Liksom, vad menar du med make? Här finns ju ingen plan. Vad menar du med America? Är det USA eller Kanada eller Nordamerika? Liksom? Exakt, vad är great?
Allt är fel.
Vad är great? Och liksom, again. Alltså, vi behöver
sen när?
Ja, det är liksom så här himla fånigt. Men vi kan ju också se hur man också gör det där misstaget idag.
Mm.
Alltså, det är massor med rörelser som bara pratar om att nu vi måste fylla Sveriges Sergels torg nu för att någonting.
Mm.
Men är det syftet att förändra eller kanske syftet då att visa, titta, vi är en stam, vi är en gemenskap?
Mm. Både och, jag vet inte, jag kan inte prata för alla liksom gräsrotsrörelser, men alltså, det jag kämpar för är ju stärka underrepresenterade.
Mm.
Så här, är du en kvinna i en mansdominerande bransch? Är du en person som bor i landsbygden och försöker göra karriär med begränsade möjligheter? Är du siduri som har utländsk bakgrund och försöker ta dig fram men blir bemött med fördomar etc.? Jag vill att vi, alltså underdogs, ska känna glädje och stolthet och styrka att orka fortsätta. Jag tror att stora, liksom, stora trummor, aktioner skapar förändring och medvetenhet. Det gör det, det tror jag. Men jag tror att den riktiga förändringen, det sker liksom i det lilla. Alltså person to person. Om du säger någonting som jag inte håller med om, att vi kan ha den här öppna dialogen och där en av oss byter tankesätt. Jag tror mycket på att förändring sker från person till person. Och vi skapar ju nya normer varje dag, hela tiden. Alla vi är en del av att skapa och reproducera befintliga normer som finns. Mm. Till exempel att vithetsnormen är global, vilket gör att de som inte identifierar sig som vita, till exempel i ett västerländskt samhälle, kommer möta andra typer av hinder. Men så om normer skapas varje dag, då betyder det också att vi kan ändra på normer och vi kan förändra normer. Och jag tror att det behövs. Till exempel Black Lives Matter-rörelsen som skedde nu. Alltså rasism har alltid skett och rörelsen är inte ny. Men jag har märkt en skillnad i människors öppenhet och medvetenhet. Och att man är mer mottaglig till att prata om de här frågorna på ett sätt idag som man inte var bara för ett år sedan. Så ja, jag tror att så här, vi behöver alliera oss och säga att så här, våra röster är också värda mycket. Och att vi håller inte med om att saker och ting ska gå till på så som saker och ting har gått till på hittills. Men sen tror jag att det ligger ett ansvar hos individen också att i varje utrymme där möjlighet till förändring finns också ta den chansen och säga ifrån eller utbilda varandra.
Underdog, utanförskap, en del handlar ju om att förstärka. Det är vi mot världen eller vi mot etablissemanget. Och hur gör man det på ett sätt som gör att det inte blir tröstlöst? Sen kan det vara sådana som ärligt talat ser ut exakt som jag, vit medelålders man, gärna jobbar lite i media och säger ja, ni håller bara på med liksom, världen är ju riggad för sådana som mig. Och då pratar vi om hela världen.
Mm.
Ska du driva förändring under en längre tid så måste du också någonstans visa på, du var inne på det med goda exempel, men också att någon typ av förändring sker.
Alltså rent konkret så jobbar jag inte personligen med att så här, få bolag som inte tycker att mångfald är viktigt, få dem att tycka att det är viktigt. Eller få arbetsplatser som inte tycker att jämställdhet är viktigt, få dem att tycka att det är viktigt. Alltså för mig är det så här, det där är gamla strukturer som inte kommer hålla oavsett liksom, vad man tycker och tänker. Och frågan är, det kommer inte att hålla. All forskning visar på, ju mer mångfald du har, desto bättre tillväxtsiffror får du i bolaget. Det är mer lönsamt, både när det kommer till jämställdhet och när det kommer till mångfald. Allting talar för att vi behöver fler perspektiv i alla bolag. Så för mig är det där är lite så här självsanering. De som inte förstår kommer ändå behöva ta tag i det eventually. För mig handlar den förändringen jag leder är så här, hur kan vi skapa en maktförskjutning? Och maktförskjutning i till exempel i näringslivet handlar ju, då tänker man så här, vad är det högsta styrande organet i näringslivet? Det är ju ägarna. Alltså ägardirektivet går till styrelsen, vdn etc. Så trippar det ner i bolaget. Hur kan vi få fler ägare som inte tillhör normen och som också har ett hållbarhetsperspektiv och som också är medvetna kring mångfaldsfrågan och som också är medvetna kring jämställdhet till exempel? Frågan är ganska komplex och bred och stor. Och det jag gör, det handlar om att så här, få människor att våga satsa på sina idéer.
Mm.
Både för sin egen skull, men också för att världen behöver nya idéer.
Men det är intressant det du säger, att, liksom, att identifiera var kan man göra skillnad någonstans. Jag menar, nu är de inte så mycket, men det har ju funnits en klimatförnekare och för 10 år sedan var de betydligt mer högljudda än vad de är idag. Men de var uteslutande vita äldre män och de reproducerade sig inte särskilt väl vid den åldern. Så de kommer ju dö ut så småningom, plus att de hade fel. Så att där kan man skita lite i dem. För det löser sig själv så att säga. Det är som de predikar för något som inte funkar. Men ibland kan man ju också uppleva att hur folk som själva identifierar sig som underdogs vill hoppa på dem som de anser ha makten nu för att kanske markera sig eller slå sig fram eller titta här, jag vågade minsann. Och då är det, tycker jag, intressant att höra dig prata om att...
Och då tycker du det är så? Är det din upplevelse?
Ja, absolut.
Men vet du, jag håller inte med att man måste bita uppåt, utan...
Nej, jag menar, det här är bilden av liksom underdoggen.
Ja, men jag tänker så här, alltså vi springer bara förbi. Det kan väl en hund också göra? Du får stå här och kissa i ditt gatuhörn så springer vi förbi.
Vi pratar om gemenskapen snarare än nätverket. Då måste man försäkra sig om att man har gemensamma värderingar också. Att man inte bara är fans.
Nej, exakt. Det är jätteviktigt att man har gemensamma värderingar.
För annars blir ju alltså den enkla bilden av fans, det är bara så här, jag lägger upp en svart ruta och skriver hashtag Black Lives Matter.
Mm.
Jag vill visa att jag är med, men reflekterar jag över det då?
Och de värderingarna är också alltid under utveckling. För att världen förändras, vi förändras, vi möter människor, vi får insikter, vi får inspiration. Och jag sitter på fördomar, alla vi sitter på fördomar. Jag har skrivit en bok om det, men jag sitter fortfarande på fördomar. Jag vill bli ifrågasatt om jag säger någonting eller om mitt perspektiv. Och det är ju en del av hur jag hoppas att framtidens människa är. Att vi är redo att liksom ta till oss av feedback som vi får och nya perspektiv. Det är ju otroligt viktigt för att kunna utvecklas som individ och som samhälle. Att vara liksom lite så här, men jag är redan klar med min uppfattning om hur världen ser ut. Det kommer bli svårt. Det är ju de här personerna som du pratar om som är liksom klimatförnekarna. Där blir det otroligt svårt att liksom ta sig igenom där. Så att, som du säger, så här, låt dem ha sin grej och sen så försöker vi påverka på det sätt vi kan istället.
Community är ju ofta någonting man pratar om i techbranschen och du har ju rört dig i techvärlden i många år vid det här laget. Alltså där finns ju också den där, du ska få någon att gilla din produkt och sen också kanske vilja bidra till att den blir bättre.
Mm.
Är det där tanken om att det vi håller på med nu är en värdig beta som du...
Ja, men det är det som är det vackra med community. Att har man, för det första så handlar det om att bjuda in folk väldigt tidigt. när man har de första produkterna, eller liksom de första MVP:n till och med, att man tidigt bjuder in människor som ska använda din produkt eller din tjänst, så att man får feedback på den. Det skapar också liksom transparens, det är demokratiskt för att man bjuder in människor, man får de första ambassadörerna, alltså nu pratar jag liksom en techprodukt, låt säga det. Och de blir också de som blir förespråkare, de känner sig liksom inkluderade, de är inkluderade, det är inte bara känslan utan de är en del av liksom framtiden för det här företaget eller den här produkten eller tjänsten. Så att det är så communityt byggs upp, att man faktiskt hjälps åt inom communityt, och sen kan det vara att communityt hjälper varandra utan att man själv tjänar på det, men man förlorar ju ingenting på att communityt blir starkare och större. Så att när vi startade Changers Hub så var det var mycket tankarna från techvärlden som vi tog med oss in i Changers Hub, och så här, okej. Techvärlden funkar på det sättet att, det vet ju du, men användare är ju viktigt. Det är det viktigaste, det är ju det som är källan till pengar sen. Mm. Och att man löser först användarna, man får in liksom en användarbas och sen kan man liksom se hur pengarna kan komma in. Nu har det blivit lite hårdare, man vill veta mycket mer tydligt med hur pengarna kom in, men i början så var det inte så. Alltså Spotify och TikTok och många svenska företag som höll på i hur många år som helst utan att liksom tjäna en enda krona med byggda användarbasen. Så vi var så här, okej, om vi ska samla vårt community i Changers Hub och de unga vuxna som vi vill stötta, så här, hur kan vi bygga ett community först? Och sen tänker vi på hur vi kan överleva på lång sikt. Så att det var mycket av tankarna som är från techvärlden inkorporerades in i Changers Hub, som ju inte är ett techbolag utan är väldigt mycket en fysisk mötesplats. Eller mötesplatser ju. Men mycket av idéerna kommer därifrån.
Jag tänker också parallellen med arbetarrörelsen. Jag har skrivit en bok om liksom hur vi engagerar oss. Och då får man ju studera arbetarrörelsen. Både fysiskt och digitalt. Men det går ju lätt att se de här parallellerna i alla typer av folkrörelser. Först måste du formulera en vision. Vad är du för? Vad är det för värld du vill se? Och återigen, man kan inte bara säga vi är mot något. Det finns ett klassiskt exempel som var så här, bevara oss mot gatuvåldet, som startades för 15-20 år sedan. Så fick jättemycket följare på Snapptid på Facebook. Det här var då Facebook var nytt och fräscht. Och liksom, det samlas massor med människor på gator och torg och så. Det var en tragisk händelse på Kungsholmen som utlöste det här i alla fall. Och grejen var det att den där rörelsen dog ju relativt snabbt. För att det var som att man kan vara lätt att signa på och säga, ja nej, gatuvåld är jättedumt. Och det var så här. Men sen då? Det fanns liksom ingen... Det fanns inte de här institutionella musklerna som arbetarrörelsen har byggt upp sedan 100 år tillbaka. Där det just handlar om så här, här är vår vision, här vill vi. Och sen gick de liksom agitatörerna från arbetsplats till arbetsplats och skaffade nya, låt oss kalla det, användare av liksom arbetarrörelsen. Och så fick de fler, liksom, user base bara växte skitmycket och så småningom fick de påverkan. Liksom. Det är inte så stora skillnader ändå. Det är kanske det här nätverkssamhället som jag tänker är liksom överskattat i form av att när det blir... fokus på hur många kontakter du har på LinkedIn.
Men det är ju viktigt det också.
Tänker man får börja som en tratt. Vi måste börja med liksom en massa kontaktuppgifter och sen ska vi försöka konvertera dem till fans. Sen ska vi konvertera dem till heavy fans eller vad man säger.
Mm. Men sen också, jag är verkligen inte den klassiska nätverkaren. Jag vet ju knappt vad jag håller på med när jag är på mingel. Så till den grad att jag fick gå en sån här mingelkurs där jag fick IG. Nej, men...
Du ska gå fram och säga din pitch.
Ja, men alltså, jag tycker det är så jobbigt att prata med människor jag inte känner, när syftet med hela tillställningen är att lära känna varandra. Det blir för svårt. Alltså, vi kan lära känna varandra när syftet inte är att lära känna varandra. Jag tycker det är svårt med mingel, men jag har byggt mitt nätverk på ett annat sätt. Där jag tycker det är viktigt.
Är det för att det är någonting så här... Hej, nu ska vi lära känna varandra och sen ska vi tjäna pengar på varandra.
Ja, men det är ju det. Och det är ju många som säger att mingel är liksom nyckeln till framgång också. Ja, det är flera
dudes
som säger så. Jag har svårt att prata ytligt, tror jag. Alltså så här, att det bara ska vara lite så här käckt och lite snabbt och liksom byta lite visitkort och så betyder det inget mer.
Utan
jag tycker det är mycket roligare att bygga relationer och det kanske tar lite mer tid, men jag har hellre liksom 10% färre telefonnummer i min mobil och jag känner att det här är personer jag kan ringa när som och de kan ringa mig när som, än om jag har liksom 90% mer och att det bara är ytligt liksom.
Om jag förstår dig rätt så kände du ändå ett slags behov, och kanske inte så att ni var tvungna att också ta Changers till Stureplan, men Typ. För att liksom synas.
Ja, men vi ville det. Nej, det fanns inget, alltså inget tvingade oss till någonting, men vi ville ju det för att där finns möjligheter. Alltså det är det jag menar med att det finns gamla strukturer som existerat. Mm. Och det faktum är att många investerare rör sig på de där gatorna. Många samarbetspartnerserna som både vi och våra medlemmar i communityt vill ha att göra med rör sig där och så vidare. Så att det är ju the facts. Som sagt, min mission är inte att ändra de gamla grejerna, utan mer så här, okej, hur kan vi utnyttja det positiva flowet som finns på en gata så den också sprider sig till personer som inte känner att man har nära det. Till exempel jag. Alltså Greveturegatan för mig skulle lika gärna kunna ligga i Hongkong när jag växte upp. Det är ju så långt bort från mig. Nu kan man gå in i Changers Hub Store och träffa en investerare eller en tech-entreprenör eller någon annan människa från något annat ställe i Stockholm. Det är ju det som är det vackra med mångfald. Det är att så här, när det väl möts så händer magi för att vi utvecklas bara per default och vi mötas. Och det är det som är så fint, tycker jag, med mångfald. Det är där magin händer på något sätt. När det är människor från helt olika bakgrunder som liksom krockar i varandra. Och jag vill ha ett samhälle som är så. Ett samhälle där vi liksom krockar i varandra och pratar med varandra. Så jag tycker att Sverige generellt, vi pratar inte så mycket med varandra. Alltså det är så många äldre människor som jag ser sitter själva på parkbänkar och pratar inte ens med varandra. Och jag sätter mig inte heller och pratar med någon äldre som sitter på Humlegården och bara stirrar rakt ut. Alltså vi pratar inte med varandra så mycket här och vi gillar att ha lite vårt sätt. Och jag är en del av det. Men jag tror det är därför jag blir nästan rörd när jag ser typ eventsen på Changers Hub och aktiviteterna som händer. Hur så här, alla olika typer av människor krockar i varandra och alla går därifrån lite rikare, alltså i form av så här, en relation eller kunskap rikare.
Ja, och kanske också att man inser att vad man inte fattar. Jag tänker tillbaka den svarta fyrkanten. Det var ju många, alltså dels så ska man ju, var ju folk som inte fattar att liksom, men det här är kanske ett tillfälle att hålla käften och lyssna. Sluta ta plats genom att säga att du vill lyssna på andra människor, utan bara håll tyst och lyssna då.
Mm, och bara backa typ.
Ja, backa lite. Det här är inte läge. Det är precis som en MeToo där en massa killar skulle ut och berätta. Nej, det här är inte din grej, utan nu ska du sitta på dina händer och vara tyst och lyssna. Liksom. Mm. Men också tror jag att alltså, vi kan ju se hur Black Lives Matter är en fortsättning på medborgarrättsrörelsen. Där åstadkommer ganska mycket liksom rent juridiskt. Alltså här, det blev inte, man kunde inte diskriminera lika mycket som man gjorde innan. Man tog bort massa rasistiska lagar. Folk faktiskt svarta fick rösta i presidentvalet efter. Men sen var ju massa annan rasism som satt i folk huvuden. Och nu är det egentligen det man säger. Okej, då blev vi juridiskt sett behandlade ungefär som vita. Nu vill vi bli behandlade som vita i det icke-juridiska. Liksom. Vi har den här påminnelsen. Mm. Och hur många tror jag... Och folk som man pratar med sig bara, fan, jag hade ingen aning om att det var så här. Jag förstod inte att det var. Jag har sprungit runt på olika evenemang och sagt att jag är ju färgblind. Säger folk liksom. Knas.
Här i Sverige har vi till och med haft en... Alltså jag känner att jag får frågor ibland som är så här, finns ens rasism i Sverige? Länsstyrelsen har ju släppt två rapporter tror jag, om inte jag minns fel. Där man kartlägger egentligen afrosvenskars möjligheter in till arbetet. Och där till exempel visste du att ju högre utbildning en afrosvensk har, desto längre tid är den personen arbetslös. Det är helt absurt att så här, ju mer utbildad en afrosvensk är, desto längre tid tar det för den att få jobb. Det här är ju den systematiska rasismen som bara syns på ett papper på hur otroligt svårt det är att ta sig fram som svart i Sverige. Och det här handlar inte om mig, men jag vet också att så här, om svarta får det bättre i vårt samhälle, då kommer alla ha det bättre. Så att även om vi ska vara tysta och lyssna, så kommer jag med mina plattformar och det jag kan ge energi och eld till den rörelsen, för jag backar den 100%.
Den som vill fördjupa sig kan kolla in avsnitt nummer 9 när Kitim Basaboni, som varit med och skrivit den här rapporterna, blev intervjuad. I de här gamla strukturerna finns det ju människor som då kanske inte bara reflekterat eller tänkt efter, men som börjar tänka efter, som börjar förstå. Hur ser man till att de går från att vara alltså sovande till att bli mer aktiva och bli en del av en sån här community eller gemenskap?
Forskning visar att det bästa sättet, till exempel om jag är i en situation där det sker en rasistisk situation, eller sexistisk för den delen, en man som gör något olämpligt eller whatever, det bästa i den situationen är egentligen om en person som inte är en del av den utsatta gruppen säger ifrån. Det är lite sjukt att det behöver vara så att vi behöver alliera oss med personer som är i den privilegierade gruppen. Men det har liksom enligt forskning bäst resultat.
Så att om den som har mest privilegier måste säga, hallå, hörni grabbar.
Så jag kan, så att om vi har sitter i ett rum och det är 10 dudes, vilket har hänt, och en av dudesen är otroligt olämplig och jag kan säga ifrån, det kommer inte ha lika mycket effekt som om du skulle göra det. Och du skulle säga så där, varför sa du så? Och man behöver inte ens vara konfrontativ. Utan det handlar om att bara, så här, kan du bara repetera vad du sa? För ibland så fattar man hur dumt det låter när man säger det en andra gång. Eller bara, varför sa du så? Eller bara liksom ställa en fråga så att personen på något sätt får säga det igen. Och då är det mycket lättare för mig också att hoppa in i samtalet. Och bara, nej men jag tycker inte det där var okej. Och sen förhoppningsvis så skapar man en ny norm i den här gruppen av att sån här saker säger vi inte här. Och att kanske fler hakar på.
Men den som är normen måste utmana den.
Ja, och det är därför det är så viktigt att MeToo handlade om att kvinnors röster skulle komma fram. Men i förändringen, den förändringen som jag pratar om, som är från person till person, där är det grymt om personer som inte är kvinnor också stöttar kvinnan i det för att sätta en ny norm i den konstellationen.
Jag tänker ibland kanske vi tror att sådana här rörelser skalar ungefär som startups. Att man tror att det är någon som ska göra någonting och sen ska plötsligt hända överallt. Att man inte förstår att det är allting som skalar har just krävt det här. En person till en person och en person till en person. Så småningom når du någon slags norm, någon slags ny medvetenhet kring det. Liksom.
Exakt.
Det är också det som är ett, jag kan tänka, ett problem. Jag menar, du skriver i boken om det här med att man inte är en representant för sin grupp. Men det är ju lätt att liksom, när vi inte förstår någon så försöker vi pejla in och bara okej, men du är från Botkyrka alltså.
Mm.
För att referera till det fantastiska exemplet, för att det fattas det dumt när du var med hos Malou i Nyhetsmorgon på TV4. Liksom, där de gjorde ett fantastiskt journalistiskt klavertramp genom att ett, bara klumpa ihop dig med du är från orten, alltså ska ni alla förstå varandra. Och dessutom är sen efter att inte vilja erkänna varför de fulla sin i helvete. Det finns ju också en benägenhet, här är inget försvar, men det finns en benägenhet att man vill förstå och kontextualisera folk. Jag minns när jag träffade min fru, jag är inte från Stockholm som man kanske hör, men det var några av hennes mest stockholmiga kompisar som sa, den här Per Granqvist, vad vet man om honom egentligen? För han är ju inte härifrån. Som om liksom man skulle kunna dela in det i det liksom.
Ja, men jag tror alltså vår hjärna funkar så.
Mm.
Alltså vi vill kategorisera. Det är för mycket information för oss att hantera, men det första steget är ju bara att vara medveten om det. Alltså vara medveten om att vår hjärna funkar på det här sättet. Och vara medveten om att vi alla sitter på fördomar. Och ställa de kanske jobbiga frågorna till sig själv. Så här, vilka fördomar sitter jag på? Vilka privilegier sitter jag på som jag kanske utnyttjar indirekt? Eller omedvetet? Eller medvetet? Det första steget sker ju när vi ställer de ärliga frågorna till oss själva.
Mm.
Och det är ju liksom, det är där förändringen börjar, kan liksom ens börja tas form. Mm. Innan det, om vi bara är stenhårda med att den världsbilden jag har är den bästa and that's it, då är det ju omöjligt för någon typ av förändring. Men att vi alla har fördomar, så är det ju. Och vi utvecklas hela tiden. Vi har ju kommit otroligt långt om man kollar på hur det har varit liksom, sen medeltid.
Mm.
Ja, jättekul att man så här jämför med det. Men första steget är att ställa frågan till sig själv. Egentligen, oavsett vem du är. Hur har jag agerat utifrån den världsbilden jag har? Och finns det någonting som jag kan göra för att utveckla mig själv? För om varje individ börjar ställa sig den frågan, då kommer vi som samhälle utvecklas radikalt. Och jag menar, när man får feedback så som den här kanalen fick, så tycker jag ändå att det fanns enorm möjlighet till att ställa sig den frågan. Ju mer makt du har, desto mer ansvar har du ju, såklart. Och att då är det ännu mer viktigt att agera förebild egentligen.
Mm. Jag tänker också, det finns också en del av det som handlar om att säga att men jag har ingen makt, jag är bara en vanlig... Och vi ser också det, tänker jag, i sociala kanaler. Folk som har mycket följare som bara säger nej, men jag är en helt vanlig människa med en massa följare.
Nej, men alltså vet du, det där är sån skitsnack. Jag blir så provocerad av när folk säger så. Alltså så bara, men de har 500 000 följare. Men vadå, jag är ingen förebild. Jag har inte sagt att någon ska göra som jag gör.
Kan man vara mer omedveten om sina privilegier, tänker jag.
Exakt. Jag blir jätteprovocerad. Det är så här, för det första är det inte vi som bestämmer om vi är förebilder eller inte. Det är ju andra som bestämmer om de vill ha mig som förebild eller inte. Så att, bara där. Och sen att jag är medveten om att det jag gör har effekter. Det måste man ju, man måste ju ändå kunna se, liksom se sig själv med klara ögon och inse att det har det. Mm. Och sen om man fortfarande vill stå och säga så här, men jag tycker att det här är rätt. Det är en helt annan grej. Då fattar jag. Så här, nej, men jag tycker det här är det rätta. Och jag hoppas att alla som ser upp till mig också gör som mig. Liksom, det är en helt annan grej. Men när man är liksom blind inför de facto att man har ett ansvar och att man är en förebild. Det kan vara ett företag, det behöver inte ens vara en person. Det kan vara ett företag eller en person. Jag blir provocerad när jag hör
det. Det där är en intressant poäng. För jag menar, liksom, tesen här är ju nätverk är bara visitkort. Och gemenskap eller tribe eller community är ju någonting som handlar om gemensamma värderingar. Och det får man också tänka på liksom, att ibland när vi översätter community från amerikanska till svenska så tänker vi just på, där pratar man om gated community eller pratar community i en ort. Liksom. Det är klart man kan också tänka att alla i Botkyrka känner varandra hur dumt det än är. Och då missar man att när man ibland pratar om förorten och folk från förorten att det som delas är gemensamma värderingar och en gemensam syn på det snarare än liksom geografin.
Ja, precis. Alltså, det amerikanska ordet för community är ju lokalområdet, typ. Mm. Men när jag pratar om community...
Det är dubbelt i både och,
va? Ja, okej. Ja, precis. Men när jag pratar community, då menar jag på det andra sättet.
Ja, du menar alltså, på den här riktiga, grupp. Liksom. Och vi, men ibland kanske vi går fel för det, liksom, att vi tänker på det. Och då tänker jag också på det här med att betona, vilka värderingar har vi egentligen gemensamt? Det är det man måste börja
och
med.
Jag menar, och så som jag ser det, det är nog svårt att ha ett community baserat på lokalområdet. Alltså den typen av community där jag pratar om värderingar. Alltså...
Sidan, vi tänker Sverige 1960 när fan alla är likadana och äter brun mat.
Okej, jag levde inte då. Men i nutidens...
nu är det ju helt idiotiskt. Liksom.
Jag bor i Odenplan. Alltså, jag skulle aldrig säga att jag ingår i något community bara för vi bor på samma adress. Och det är väl inte någonting annorlunda oavsett vart du bor. Alltså, helt ärligt så vill jag typ inte vara en del av det där community.
Jag tänker att det lät på dig som att det finns en skillnad i att liksom, du säger att du blir provocerad, precis som jag, av folk med stora följarskaror som inte förstår att de har ansvar.
Mm.
Och att det är nästan mer provocerande än att de sen råkar ha, så att säga, enligt din synvinkel, felaktiga värderingar.
Ja, jag är delad första plats. Det är nästan lika provocerande. Ja. Men jag menar att man har felaktig...
Eller helt fel utifrån
dig. Ja, men
dig.
Precis. Ja. Där känner jag ändå att det finns någon typ av möjlighet till förändring kanske. Alltså bara för att man sitter på unkna värderingar idag behöver inte betyda att man inte ska ha det imorgon. Men om man inte ens är mottaglig för att förstå vilken maktposition man befinner sig i, då... Alltså då... Sätt dig bara. Om du är en influencer eller ett stort företag med stort inflytande, du kommer från och med idag kommer du liksom inte kunna gömma dig bakom att så här, men vadå, jag är bara en liten person. Nej, det är inte så det funkar idag. Det är så här, om influencervärlden skulle gå ihop så skulle de kunna bestämma vem som blir Sveriges största parti nästa val.
Ja, det finns många influencer som har fler följare än vad vi har tidningar, så de har ju en enorm makt. Liksom.
Ja, så att det är verkligen...
Det är den här falska idén om att man antingen är man liksom aktivist eller så gör man, behöver man inte göra någonting. Att det är av eller på. Men i själva verket så säger ju båda sakerna ganska mycket om dig. Det fanns ju ganska många som varit ute och larmat om vikten av mångfald och den andra. Och man liksom undrar, okej, var är ni nu i samband med Black Lives Matter? Vad tänker ni nu? Vad gör ni nu?
Mm.
Det är väldigt många som låg lågt. För att inte tala om alla företag. Hur många annonser har man sett i svenska tidningar som refererar till Black Lives Matter?
Mm.
Alltså det är, vi kan ju räkna dem på ena handen fingrar.
Mm. Ja, alltså,
om
det
vi
är
oerhört generösa.
Mm. Ja, det är ett skämt.
Eller för den delen pandemin. Det är många som bara, nej, men det pågår som vanligt.
Ja, business as usual. Nej, men det är ett skämt. Alltså Sverige har en lång väg att gå. Alltså bara liksom de facto att USA har sina problem. Alltså så är det ju. De har problem som vi inte har. Vi har problem som de inte har. Och det är två olika länder. Och USA är ju typ som 200 länder i ett typ. Mm. Det är så stort och det är så, du vet. Så att vi ska inte jämföra, men när det kommer till mångfaldsfrågan så är det många företag, amerikanska företag som har liksom diversity managers, de har ett helt annat diversity tänk i alla fall som syns hitåt, som jag ser. Vi är inte riktigt där än i Sverige. I Sverige så är vi fortfarande lite så här, vad gör den? Lite som så här hållbarhetschefens roll. Hållbarhetschefens roll, vi behöver det, för vi behöver hållbarhet. Hållbarhet ska vi ha. Men vad för typ av hållbarhet? Och vad betyder ens hållbarhet i den här kontexten? Det är liksom, de har inte riktigt heller hittat sin plats. Och så blir man hållbarhetschef och så får man 0 kronor i budget. Jag har träffat jättemånga sådana hållbarhetschefer där det är så här, ja, alltså jag jobbar på ett miljardbolag men jag har 0 kronor i budget, så jag undrar om vi kan sponsra Changers Hub med anteckningsböcker eller någonting annat. Alltså det är också så här, men vad är det där? Liksom att man bara har någon person där som ska representera vad då för något. Så att vi har en lång väg att gå när det kommer till mångfaldsfrågan.
Då är vi en väldigt ung nation, tänker jag.
Vi är en ung nation, men jag tror så här, Sverige är så, vi är en av världens mest innovativa länder. Vi toppar topp 5 i alla globala listor. Inom innovation. Det betyder ju på att det finns en förändringsvilja och det betyder att det går snabbt och det finns klimat för nya idéer att ta form och nya tekniker och få växa och så vidare. Så att jag tror också att vi är det ultimata landet för sån här typer av förändringar också. Alltså de här, när det kommer till mångfald och jämställdhet. Även om vi inte har kommit lika långt som till exempel många storbolag i USA, så tror jag att när vi väl kommer igång så kommer det gå snabbt.
Det gamla Ingvar Kamprad-citatet, underbara framtid, det mesta är fortfarande ogjort, känns som det passar in bra här. Jag brukar alltid fråga om 3 böcker i slutet av varje avsnitt.
Nu kanske man tror att jag ska prata om så lite som managementböcker. Men en bok som har påverkat mig nu det här året, det är Gina Diravis bok. Alltså jag blev förvånad över hur förvånad jag blev av att få höra en röst från Mellanöstern som var så spot on när det kommer till igenkänning. Jag trodde inte att det skulle kännas så bra att känna igen sig i en text. Och den fick mig också inse hur få texter jag läser, och jag läser jättemycket böcker, men hur få böcker jag läser där jag faktiskt känner igen mig. Den här boken är skriven för mig, alltså jag känner liksom aldrig så.
Vi pratar om Paradiset ligger under mammas fötter, googlar jag, för jag har inte läst den, men jag addar den direkt till min läsarlista.
Och det är ju skönlitteratur och jag älskar den. Jag tycker den är underbar och rolig. Nummer 2 är också skönlitterär bok. Och det är en bok som jag kommer tillbaka till ofta. Och det är Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa, hans bok Stygga flickans rackartyg. Det handlar om, det är en kärlekshistoria, fast på ett väldigt annorlunda sätt. Och pågår ett helt liv. Och det jag gillar med den boken är också hur kvinnan porträtteras. Visserligen av en manlig författare, men den här kvinnan är liksom långt ifrån bilden av en kärlekskrank kvinna. Den är underbar, älskar den, han fick också Nobelpriset och 100% värdig. Och den tredje är Waiting for Boyangles. Det är en bok av Olivier Bourdeau. Det handlar egentligen om hans föräldrar. Eller den är skriven av sonen till mamma och pappa. Och hur de dansar genom livet. Den är så fin. Jag märker att det finns en liten röd tråd här. Alla kvinnor i de här böckerna är lite galna. Så det kanske är, jag tror jag gillar liksom kvinnan som sticker ut från normen och gör sin grej, även om det kan bli lite för mycket. Alltså i de här böckerna så är det lite väl mycket, i alla fall i de 2 senaste som jag sa. Men jag gillar den jättemycket.
Det är fantastiskt, just liksom skönlitterära böcker, just hur konsten kan få oss att få andra perspektiv på saker och ting. Jag var ärligt talat lite rädd att du skulle ha med dig mer managementböcker, för ibland kan det där hända. Så att, tack snälla för att vi slapp det.
Ingen poäng att spela smart här.
Jag tycker det här vittnar om en helt annan sorts intelligens faktiskt. Och som vanligt så länkar vi till de här i anteckningarna till den här podden. Så vi kan bara scrolla ner och se det. Tack snälla för att du kom hit och delade med dig av dina tankar och perspektiv på vad som bygger en gemenskap.
Tack Per.
Det Det där var alltså Siduri Pauli, och en grej jag tar med mig från vårt samtal är just den här distinktionen mellan ett nätverk som en hög med visitkort och en gemenskap eller community. Att använda ett amerikanskt ord där värderingarna är delade, och vikten av att kanske identifiera just de där värderingarna för att veta om man har en gemenskap eller bara en hög med visitkort. Det hade jag inte tänkt på innan faktiskt. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet i ditt nätverk eller i din gemenskap? Tipsa dem med hjälp av knappen i appen. Det tar faktiskt bara 3 sekunder och du gör någon annan glad för att du tänker på dem. Lyssnar du på podden via Apple Podcast eller via Acast-appen så får du gärna ge oss betyg också. Det hjälper fler att hitta podden. Hashtaggen i sociala medier är perspektivpodden. Hashtag perspektivpodden. Producent för Perspektiv idag, Jens Back. Det är också han som fixat mitt ljud. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha fler faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen men varenda dag, ja, men följ oss då på Instagram eller Facebook där vi heter just Vad vi vet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.